Välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för det här programmet. Vi ska då få höra Håkan Sundliden med bibelförklaring från Värnamo kyrka över första Korintherbrevet. Och vi har kommit till del 30. Är det så att du vill lyssna till det i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18.30.
Vi ska fortsätta vårt studium i första Korintherbrevet. Vi är på i åttonde kapitlet, men vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig för den här stunden som vi nu har framför oss. Tack att vi får öppna våra biblar, vi får läsa ditt ord. Och även sånt som vi i första nu tycker är perifert vill du använda för att tala in i vår situation. Herre, vi ber dig om din närvaro. Vi ber att du öppna våra ögon för dig, så att vi lär känna dig som person. Att vi lär känna dig, dina tankar, din vilja. Att vi lär känna dina känslor. Herre, låt oss få tränga allt djupare in i det mysterium som du har gett oss. Evangeliets mysterium. Herre, uppenbara för oss allt högre grad det som är din goda vilja för oss. Vi ber att den här stunden ska få vara en stund som du använder till din ära och till vår uppbyggelse. Vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Amen. Jo, som sagt, första Korintherbrevets åttonde kapitel började vi på förra gången. Och det handlar då om huruvida man får äta kött från avgudaoffer. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Från förra gången att i Romarbrevet 14 så talas det om de svaga i tron. De kunde inte äta och dricka vad som helst. Och de starka i tron, de kunde äta och dricka vad som helst. Men där handlar det väldigt mycket om den enskildes samvete. Och jag menar att i det här fallet så handlar det inte i första hand om den kristne och det svaga samvetet. Även om det nu står så som rubrik i folkbibeln. Utan det som träder fram här när man läser åttonde kapitlet, det är mer en principiell fråga om det är tillåtet att äta kött från avgudaoffer eller inte. Alltså oavsett vad man tycker och tänker om det. Så här finns en liten förskjutning i förhållande till Romarbrevet 14. Eller rättare sagt tvärtom, för Romarbrevet 14 är ju skrivet efter det här. Det här kommer först. Så det fanns en diskussion i Korint tydligen om huruvida man fick äta det här avguda köttet eller inte. Och jag tror att det var kanske en del i den typen av diskussioner som brukade pågå i Korint även utanför de kristna sammanhangen. Handlade mycket om frihet och rättigheter, mänskliga rättigheter och vad man får göra och vad man inte får göra. Det var viktiga samtalsämnen. Det var viktigare än äktenskapet och religionen och det här. Så man ska se det stora sammanhanget, men det hade krupit in också i det kristna sammanhanget. Förmodligen därför att människor som var kristna hade deltagit i de här tempelfesterna regelbundet och tyckte väl inte att de hade någon anledning att sluta med det. Och det är då som frågan kommer in. För det fanns andra som tyckte att det här kan vi inte fortsätta. Utan nu ska vi hålla oss till Herrens måltid och inte till avgudarnas måltider. Men jag berättade om det förra gången att det där var inte bara en religiös historia, utan det var ju också en social gemenskap som man hade, så det var inte alldeles självklart att man skulle bryta med det. Så frågan står fram alltså med viss skärpa. Är det möjligt att äta kött ifrån avgudaoffer eller är det inte möjligt? Och vidare så sa vi det förra gången att de som Paulus här kallar för de starka, de som hade kunskaper och insikter om vad det innebar att vara en fri människa i Kristus. De tyckte att det var ju rätt och riktigt att man kunde få fortsätta gå till de här tempelfesterna. För det var ju inte farligt. Men de hade ju tagits in i Jesus Kristus genom dopet. De levde i en helig gemenskap. Och det var väl inte så om de gick till tempelfesterna att tempelfesterna skulle utgöra någon fara. Skulle det där köttet vara starkare så att säga, så att det skulle övermanna mig på något sätt? Skulle det vara större krafter verksamma där än vad det är i församlingen? Det kunde man inte begripa. Och dessutom så hade man en del andra argument om vad det innebar att vara en fri människa. Ja, men då får man väl göra som man själv vill. och som man själv bestämmer. Det ska väl inte någon annan, inte ens Paulus, ska ha några åsikter om det. Och så där gick diskussionen. Och då så säger Paulus, jo visst, jag hör vad ni säger. Men så har han då det kristna judisk-kristna bidraget, nämligen detta med kärleken. Han sa, man kan ha rätt i sak, men sakna kärlek. Och det kommer han tillbaka till i första Korinthierbrevets 13 kapitel, det som kallas för kärlekens lov. Och så säger han där till exempel om tungomålstalet, man kan tala i tungor men och vara fylld med Guds ande, men saknar man kärlek så blir det bara tomt skrammel, då är det ingenting värt. Och det är samma argument som han använder här. Han säger att saknar ni kärlek, saknar ni hänsynen emot er broder eller syster, då har ni inte förstått vad riktig kunskap är. Och så talar han ju också om den bibliska kunskapen. Den där som säger att kunskap, att lära känna Gud och ha kunskap om Gud, det är ju att ha gemenskap med Gud. Och det är en relation som går åt båda hållen. Jag har kunskap om Gud, men framförallt han har kunskap om mig. I den här relationen, ömsesidiga relationen, så finns det så att säga den sanna kunskapen, den bibliska kunskapen. Och den tycks de här som är starka i tron sakna, ifall de nu inte kan relatera på ett riktigt sätt till sina bröder och systrar. För det är det, menar Paulus, det djupa sätt handlar om. Och det ska vi se här också när vi kommer i fortsättningen. Vi läser vers 7, för det var så långt vi hade kommit. Vers 7 och 8 som är väl närmast att betrakta som en övergång till det som kommer sen från vers 9. Där står då i vers 7. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte förlorar vi ingenting, och äter vi så vinner vi ingenting. Han har då innan här, det sa jag inte men det kan vi knyta an till nu, så har han ju talat om att avgudarna saknar makt. Men han talar sedan också om Gud så som treenig, som Fadern, Sonen och den helige Ande. Och inom Gud själv finns ju relationer. Fadern älskar Sonen, Sonen älskar Fadern. Det finns en gemenskap inom gudomen, en helhet inom gudomen. Vi människor, vi är skapade till Guds avbild. Vi är inte isolerade individer som hänger fritt någonstans, utan vi är insatta i ett sammanhang. Han har talat om det när det gäller äktenskapet, men han skulle lika gärna kunna tala om det när det gäller den heliga gemenskapen. Och hur vi relaterar till varandra som vore vi medlemmar i samma familj, för det är ju det vi är. Vi är ju bröder och systrar i tron. Och att vara en kristen är att vara insatt i det sammanhanget där man relaterar både till Gud och till sin medmänniska. Men den kunskapen finns dock inte hos alla. De hade inte den insikten. Det är väl möjligt att de hade hört det. Men det kan vara så att man kan höra saker och ting som i och för sig är sanna, men ändå blir de inte levande. Så att de hade inte tagit det här till sig med kärleken till medmänniskan. Utan det var detta med, får man äta kött från avgudaoffer eller får man inte? Det var det som stod fram. Och när det står fram så mycket så att det kommer i fokus, då riskerar man att få en diskussion som tar så mycket tid och kraft så att den problematiken riskerar att bli grundvalen för det kristna livet. Och då är vi ju alldeles fel. För det kan väl inte vara det viktiga. Huruvida man får äta kött från avgudaoffer eller inte. Att vara en kristen, det betyder väl inte att man ska ta emot Jesus Kristus i sitt hjärta. Plus att man ska avstå från kött från avgudaoffer. Då blir det frälst. Så kan det ju inte låta. Och det kan inte låta tvärtom heller, att man ska ta emot Jesus Kristus och sedan äta kött ifrån avgudaoffer. Alltså det blir fel med ett sånt tillägg. Och tillmäter man det som är perifert för stort värde, så är det risken att man gör det till en del av grundvalen. Och det är på samma sätt än idag. Vi kan ha olika åsikter i olika teologiska frågor eller etiska frågor. Men om de etiska olikheterna smyger sig in i grundvalen, då kommer vi glida isär. Men det är som vi kan höra ibland i våra svenskkyrkliga sammanhang, även om jag inte tycker om det av andra skäl, så kan man ändå höra det att kyrkan och församlingen är ingen åsiktsgemenskap. Och det är ju riktigt i en mening. Det är ju en trosgemenskap, men inte en åsikts. Det är inte likriktning i den meningen, utan det måste kunna finnas utrymme för olika sätt att förstå och olika sätt att tolka saker och ting. Men genom att driva den här frågan som man hade gjort i Korint, så hade man gjort det till en central fråga. Och då drar det åt olika håll. Det är säkert också ett av de skälen till att Paulus sällan tar den här diskussionen. Därför att om han tar den här diskussionen och argumenterar mot kött från avgudoffer, för eller emot, eller hur han nu gör, då medverkar han ju till att blåsa upp den här frågan. Så att i regel så gör han så att han avstår från diskussionerna. Han tar inte ställning, men istället så bidrar han med den kunskap som han har ifrån Gud och som han har i gemenskapen med Gud. Det som jag ibland kallar för det judiska bidraget, eller det judisk-kristna bidraget. Jesus Kristus-bidraget, det är vad han tillför. Och så brukar det rätta till sig. Så har han ju gjort, som vi har sett många gånger tidigare, och så gör han nu också. Men här står det då att alla har inte den där kunskapen, och alla, det vet vi inte riktigt vilka det är, men det är ju inte alla i alla fall. Alla har inte den kunskapen. Och så skriver han att några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer. Ser ni det? De fortsätter alltså att äta köttet från avgudaoffren. Men de gör det som avgudaoffer. Alltså de har kanske gått till de här tempelfesterna hela sitt liv. Nu har de blivit kristna, men det innebär inte att de har brutit med relationen till tempelfesterna. Utan de fortsätter att gå där som om de inte hade blivit kristna. Men tydligen så är det mer än så. Det är inte bara en ovana eller en vana, vad du nu vill. Utan man fortsätter att äta det som avgudaoffer. Så hela tankemönstret finns kvar. Man haltar alltså på båda sidorna här plötsligt. Man vill vara en kristen helt och fullt. Men man vill samtidigt hålla kvar vid det gamla sättet att tänka och vara. Ifall att. Det kan ju inte skada. Men det kanske det kan göra. Och det är det håller på att göra här. Därför att man tillmäter det vikt. Det som egentligen skulle vara oviktigt. Och så orenas deras svaga samveten, står det. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi ingenting, och äter vi så vinner vi ingenting. Då kan man kanske dra olika slutsatser av det, men det verkar som att Paulus drar den slutsatsen att äter vi så vinner vi ingenting. Det finns alltså ingen anledning att fortsätta, det går att avstå. Och om de inte kan avstå, då visar de ju att de är bundna vid det. Så här ställs det på sin spets. De här som nu går till avgudaoffer, de använder förmodligen det argumentet där de säger att ja, men det betyder ingenting. Utan det är ju viktigt att vi fortsätter ha kontakter med de som ännu inte har kommit till tro. Ja, de har kanske rätt i sak. Men då kvarstår det att de saknar kärleken till sina bröder och systrar. För de har hänsyn inte bara emot tempelfesten. Eller emot sina gamla kontakter med de som ännu inte har kommit till tro. De har också en relation till, och kanske till och med en relation som de borde sätta före, till det heligas gemenskap. Och det är det heligas gemenskap som hotas. Det handlar inte om de äter kött eller de inte äter kött, om de har befriats ifrån det eller inte. Det handlar inte enbart om det, utan det handlar också om tillför det här, det heligas gemenskap, någonting positivt. Eller är det så att det splittrar i det heligas gemenskap? För om det drar åt olika håll i det heligas gemenskap, vilket det gör när man kommer till Romarbrevet 14, där är deras samveten, deras olika uppfattningar, ja då gäller för båda grupperna, inte att den ena har rätt och den andra fel, Utan för båda grupperna så gäller detta att vi är införlivade i Guds kärlek i Kristus Jesus. Och kärleken vill alltid medmänniskans bästa. Kärleken är en sann relation. Jag hörde, jag pratade med Kari här precis innan jag gick, och då hade hon snappat upp, det var tydligen någon ny reklamslogan i Sparbanken som handlar om att en relation, en sann relation eller en riktig relation gör alltid så att den andra växer. Nu var det i ett reklamsammanhang, men i vårat sammanhang så är det inte reklam, utan i vårt sammanhang så är det en sanning. Det är en andlig sanning. Om det finns en relation som är präglas av kärlek för varandra, då håller man den andra för mer än sig själv. För sådan är den gudomliga kärleken. Det är den som ger sig själv till de andra. Och det är den insikten, kanske till och med den kärleken, åtminstone den insikten som de här människorna saknar. Man har inte det hjärtat för det heliga gemenskap, så att det heliga gemenskap kommer först. Framförallt så ska vi ju älska Gud och våra närmaste. Och sen så långt som det räcker. Men här blir det ett motsatsförhållande. Och Paulus talar om att då har de inte rätt kunskap. Om de nu bara driver sin egen linje, att jag har rätt att gå till de här tempelfesterna och det har jag alltid gjort. Driver man den linjen så kan man ha rätt, men det blir ändå fel. För det är inte präglat utav den gudomliga kärleken. Och är det inte präglat utav den gudomliga kärleken, då frågar sig Paulus, är det då verkligen rätt kunskap? Nej, då är det den där ihåliga kunskapen. Den där intellektualiserade kunskapen som inte uppbygger utan som upplåser, som man skrev i de första verserna här. Och så kommer vi då till nästa avsnitt, alltså verserna 9 till och med 13. Och att det verkligen är ett avsnitt, det kan man förstå av det som står precis i början på 9 versen och det som står i slutet på 13 versen. Början och slutet. Det står nämligen att man ska se till att den här friheten som vi har inte blir till fall. Inte blir till fall, alltså för medmänniskan, för de svaga. Och så slutar också vers 13. Så att jag inte blir orsak till min broders fall. Och inom retoriken så kallas det här för en inklusio. Man inkluderar alltså, så att man börjar med samma ord, nyckelordet, inte blir till fall. Och man slutar med samma ord, inte blir till fall. Och så inramas det här textavsnittet som en enda enhet, en helhet. Så det som är själva poängen här nu i avslutningen på den här diskussionen, det är alltså att min medmänniska inte ska komma på fall. Så det är både en brist på riktig kunskap, på kärleksfull kunskap. Men det är också en fara som aposteln ser här. Det är en fara nämligen att när människorna i det heligas gemenskap, som kanske själva har brutit med de här tempelfesterna eller aldrig har varit i dem, när de ser hur lemmar i samma familj regelbundet går till tempelfesterna, så kan de inte bara liksom kanske ha synpunkter på det, utan de kanske lockas att följa med också. Talar Paulus om de svaga här, så på vilket sätt är de svaga i tron? Ja, de kanske är nykristna, de kanske inte har klart för sig vad friheten i Kristus innebär. De kanske inte vet vad det betyder att vandra i den helige ande. De kanske inte är övertygade om den kristna trons grundvalar i alla stycken. De kanske inte kan skilja på centralt och perifert, utan de är inlämnade i en gemenskap. Och börjar då människor i den här gemenskapen gå på tempelfesterna, så varför skulle inte de följa med dit? Och så förleds de till att lämna det heligas gemenskap, och så plötsligt så blir det en ohelig gemenskap, en ohelig allians i de här tempelfesterna istället, som kanske plötsligt kommer att väga tyngre. Det är det som Paulus är orolig för. Han är orolig för att människor ska komma på fall, det vill säga stöta sig med Kristus, komma utanför gemenskapen, bli avfällningar. Nu skulle inte han använda ett sånt ord, men ni förstår vad jag menar. Falla ur tron. Aldrig liksom bli stabila i den här gemenskapen som de är kallade att leva i. Men vi ska läsa hela avsnittet där, från vers 9. se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, då ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir till orsak till min broders fall. Han har alltså tre stycken huvudinvändningar, Paulus, emot de här som går på tempelfesterna. Den första huvudinvändningen var ju den att den där kunskapen om att avgudarna är maktlösa, den kunskapen har inte alla. För andra så säger han att maten för oss inte närmare Gud. Det finns ingenting att vinna. Och för det tredje så säger han i den här avsnittet vi läste nu: se till att ert handlingssätt inte blir till fall för andra. Alltså, tänk på andra mer än på er egen frihet och rättighet. Hela kapitel 9, nu är vi inte där ännu, men det handlar om hur Paulus använder sin frihet och sina rättigheter. Men det ska vi ta när vi kommer så långt. Det var ju så att de här tempelfesterna, de bestod av tre delar, kan man säga. Den första delen så fångar man in de här hjortarna eller de här djuren som nu skulle slaktas. Och så slaktar man dem på ett rituellt sätt och man delade upp köttet i olika högar. Och en del, tredjedel skulle gå till guden, en tredjedel skulle gå till matsalarna och en tredjedel skulle ligga på ett bord som var till gudens ära. Och sedan så kom då gästerna där, och vad kunde vara tempelfesterna kunde ju vara privata fester också. Så att det kunde vara födelsedagar eller minnesstunder eller bröllopsfester och sånt, så kom man till de här matsalarna, dykade upp till fest och så hölls den här festen till den här gudens ära. Och att köttet låg på gudens bord, det betydde också att guden var närvarande i festen. Och så åt man till festens ära. Så gick det till, och det är därför som det står här att om någon ser hur du ligger till bords i ett avgudatempel, då kan man ju få betänkligheter och tänka, för man själv inte har varit där, eller om man själv vill gå dit. Här i det heliga gemenskap, där har vi Jesu Kristi offer på altaret, i den heliga måltiden, det heliga gemenskap. Där uppe vid avgudatemplet, där har de något liknande. Där har man också ett offer som har offrats och som man blir delaktig i när man äter. Hur är det nu? Och så dras man åt olika håll. Se till att ingen blir vilseförd, att ingen kommer på fall. Tydligen så var det så att det fanns då folk i församlingen som antingen ville de man fortsätta, det vill säga inte bryta med den här gemenskapen, eller också så ville man börja gå dit, för man tyckte ju att det var roliga tillställningar. För det var ju inte bara en religiös tillställning, den här tempelfesten, utan det var ju också en social gemenskap. Kanske till och med framförallt en social gemenskap för de flesta. Så säger aposteln då: se till att denna frihet inte blir till fall för de svaga. Så huvudargumentet emot det här, det är hänsynen till medmänniskan. Broderskärleken. Då vill jag bara påminna om det där med broderskärleken. Därför att broderskärleken hörde ju till det absolut mest centrala i den kristna församlingen, i den kristna tron och kristna livet. Vet, när Lukas ska beskriva den första kristna församlingen i Jerusalem, då har han ju ett antal kännetecken. Jag har gått igenom de här vid något annat tillfälle. Men kärnvärdena i de här kännetecknen, det är Apostlagärningarna 2, 42 och 47. Det är det som vi kallar för de fyra bena. Det vill säga Bibeln eller apostlarnas undervisning, broderskärleken. Brödragemenskapen alltså. Brödsbrytelsen och bönerna. Och man kan säga att de fyra kärnvärdena, det är ingenting mindre än Jesu Kristi närvaro. Jesus Kristus är mitt ibland oss, och när han är mitt ibland oss, då finns hans ord, då finns måltiden där, då finns kärleken mellan bröder och systrar, och då finns bönerna. Så det här är själva nerven, själva DNA:et i den kristna gemenskapen. Så man höll broderskärleken oerhört högt. Men jag tror att man ska ta och tänka efter två gånger innan vi drar för snabba slutsatser här. Och att vi ska tänka efter två gånger, det är att vi riskerar att gå från det ena diket till det andra diket. För vi kan ju då tänka på att vi ska ta hänsyn till varandra, och vi ska inte göra sånt som vi kanske själva är vana vid, eller vi kanske inte ska unna oss saker och ting som vi tycker att vi vill unna oss, och så börjar vi ta falska hänsyn. Och därför så vill jag visa på de här två dikena. Jag vill visa på åtminstone två ställen i Nya testamentet där det är riktigt att äta kött från avgudaoffer. Det första är Jesus själv. Titta i Matteus evangeliet kapitel 9. Matteus 9, vers 11. Då har alltså Jesus kallat Matteus, han hette ju Levi, satt där vid tullboden, att vara en efterföljare till Jesus. Han skulle få följa Jesus, vara en lärjunge och så småningom bli en apostel. Följ mig. Och Matteus var ju att jämföra med en syndare eller en publikan. Han var en förrädare och han var syndig i bröders och systrars ögon, helt klart. Så det, man kan ju bara detta faktum att Jesus inte bara uppmärksammar utan kallar honom att vara en lärjunge är ju anmärkningsvärt. Och sen på kvällen så ställer de till fest. Och då så står det i vers 11 att fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: varför äter er mästare med publikaner och syndare? Och det här var ju publikaner och syndare. Det var ju en rättrogen jude hade ju ingen måltidsgemenskap med publikaner och syndare. Och publikaner och syndare, de åt kött, men det var inte rituellt riktigt offrat. Det skulle vara korserslakt, det skulle gå till på ett visst sätt enligt Moseböckerna, men det brydde sig inte publikaner och syndare om. Så Jesus är här och äter det här feloffrade köttet. Äter det, han får inte äta det här helt enkelt. Och ändå gör han det. Jag vill alltså att ni ska se att Jesus tar inte hänsyn till fariseerna och till de skriftlärde. Han kunde tagit hänsyn då till dem genom att avstå från att äta. Men han gör tvärtom. Han provocerar dem just genom att äta. Men vi vet ju att nyckeln till att förstå det där, det är ju just det att Gud har kärlek inte bara till fariseer och skriftlärda, utan han har kärlek till publikaner och syndare. Han har en gränslös kärlek till dem. Han har så stor kärlek till dem så han kan till och med äta avgudakött om det skulle behövas. Paulus säger ju något liknande längre fram i Korinthierbrevet: för judarna har jag blivit som en jude, för grekerna har jag blivit som en grek och så vidare. Det är kärleken som är drivkraften. Det var det inte hos de här i Korint, men det var det hos Jesus. Men ni ser, Jesus är ju, om man skulle tänka som korinterna, så är ju Jesus i ena diket. Han äter ju faktiskt. Det andra stället då man inte äter, ja, det var det du hade i Galaterbrevet. Vi kan slå upp det också. Det här har vi gått igenom i detalj tidigare, så att det behöver jag inte göra nu. Men jag vill påminna er om hur det var där i Galaterbrevet 2. Där kan man då se att det uppstår en konflikt mellan Petrus och Paulus. Då ska vi se här vilken vers vi ska ta här. Andra kapitlet. Från vers 11. Men när Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, då brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig allt mera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för det omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, och så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Och så vidare. Så i det första fallet, där gjorde Jesus fel därför att han åt. I det andra fallet, där gjorde Petrus fel därför att han inte åt. Det har alltså inte avgörande betydelse. Grundvalen är inte huruvida man äter eller inte äter, utan det är kärleken till Gud och till den omgivning som vi lever i, till de människor som vi lever tillsammans med. Jag tror att det är viktigt att ha med det där. Man ska också komma ihåg när Jesus konfronterar, och även Paulus konfronterar Petrus, att för judarna så var ju detta med att inte ha måltidsgemenskap med hedningarna, det var ju en del i grundvalen. För de var inte en perifer fråga. Så det var inte det att Jesus åt och Petrus avstod därför att man kunde göra som man vill, utan det här är ju riktat emot grundvalen. Felet är ju grundvalen. När det här blir en del av grundvalen, då är vi fel ute. Grundvalen är ju kärleken till Gud och kärleken till varandra. Så gör aldrig och låt aldrig bli så att perifera frågor blir viktiga. För blir de viktiga så är de förmodligen för viktiga. Och så får det inte vara. Det är det som vi på modern svenska kallar för moralism. Och det vill vi inte ha, det hör inte hemma. Det är inte en del av evangeliet. Lagiskhet och moralism är inte en del av evangeliet. Ingår inte i grundvalen. Det finns en annan aspekt, som sagt. Första Korintsebet, jag går tillbaka där. Jag har skrivit upp 9:22. Ja, det var det jag citerade ju. Eller 21 till och med. Det aposteln skriver: för de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna de som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv ska få del av det. Och det är vad Jesus säger till de skriftlärda och fariseerna också. Han säger, ja, ni håller på med era offer och era tiondegivande och så vidare, men ni har försummat det som är störst, nämligen barmhärtigheten. Och så citerar han bibelord där det talas om Guds nåd och barmhärtighet. Paulus har det i Romarbrevet 14:15 också. Jag ska bara slå upp och se vad det står där. Romarbrevet 14 är ju det där med svaga och starka i tron. De som hade sina samveten. Jo, där i 15:e versen. Romarbrevet 14:15. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad. Lägg märke till orden. Bli inte orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Nu vill jag säga så här då, sammanfattningsvis, förutom detta med att det inte ingår i grundvalen, så vill jag säga så här. Att aposteln Paulus uppmanar oss att avstå från att äta kött ifrån avguda offer. Inte för att ta hänsyn till självgoda kristna. Jesus tog inte hänsyn till de skriftlärda och fariseerna. Det är inte det som gör att vi avstår från att äta kött eller dricka gott. Han avstår inte heller därför att han är feg av rädsla för andra kristna. Han kunde ha ätit om det var det handlade om. Utan han avstår för att skydda andra, för att andra inte ska gå förlorade i tron. Det är det han har för ögonen. Och det här är viktigt att ha klart för sig. Det ingår alltså inte i grundvalen. Det är inte falska hänsyn. Och det är inte rädsla för vad andra ska tycka och tänka. Utan det är omsorg emot dem som riskerar att gå förlorade. Det är så att säga ledstjärnan. Det vill säga evangeliet. Evangeliet som ges till den som är svag och som ska upprättas. Till den som är fången och som ska befrias. Sen så har vi då kommit till, jag ska säga en sak till här, för att det står så här nämligen i vers 11 och 12 och 13. Paulus talar här om din broder, eller din broder och din syster. Och i de där två verserna, eller tre verserna, så använder han ordet broder och syster fyra gånger. Och då menar jag att det gör han därför att här inkluderar han alla. Här inkluderar han dem som kanske går till tempelfesten, men han inkluderar dem i det heliga gemenskap. Här inkluderar han dem som är ängsliga och oroliga, som inte vet var de ska ta vägen. Här inkluderar han alla de olika åsikterna i en gemenskap, och han kallar dem alla för bröder och systrar. Han försöker så att säga föra samman alla och så leda dem alla till det sanna evangeliet. Det står ju här i vers 11, din broder som Kristus har dött för. Eller i vers 12, att vi syndar mot bröderna. Och i vers 13, att vi blir till fall för min broder. Och så slutet också, jag blir orsak till min broders fall. Då har man alltså inte tagit vara på sin broder. Ska jag taga vara på min broder? Ja, det är just det du ska göra. Och det gör man i den heliga gemenskapen. Så Paulus har fortfarande inte, jag kanske ska säga det en gång till då. Paulus har ju fortfarande inte gett sig in i den här diskussionen huruvida man får äta kött ifrån avgudaoffer. Utan han har tillfört någonting annat. Han har tillfört ett perspektiv som gör att alla förstår att vi borde nog avstå från de där tempelfesterna. Vi borde stärka den kristna gemenskapen istället. Det var ju den enda slutsatsen som man kunde dra. Man kunde också uttrycka som så att Paulus, han har inte bara låtit bli att ta ställning. Han har inte diskuterat i förstone, utan han har tydligen framfört den här åsikten att ja, okej, ni har kunskap om det här. Och det finns friheter i Kristus och det finns rättigheter i Kristus. Men det finns en sak som ni missar. Har man friheter och rättigheter, då har man också ett ansvar för hur man hanterar sina friheter och sina rättigheter. Man har inte bara friheter och rättigheter. Man har också skyldigheter. Och man har också ett ansvar. För vi är insatta i ett sammanhang. Så de fick nog höra det här ganska grundligt ifrån Paulus. Så att det gick inte att missförstå vad han menade. Men ni märker här hur han i det åttonde kapitlet, jag ska inte säga att han undviker frågan om att huruvida man får äta kött från avgudoffer. Det gör han ju inte, utan han behandlar den. Men han behandlar det på ett oväntat sätt. Han tillför evangeliet i alltihopa. Och han tillför evangeliet med en väldig kraft och på ett väldigt personligt sätt. Det blir väldigt nära allting. Och så fungerar evangeliet. Det blir närgånget. Problemet var alltså inte avgudarna. Problemet var inte köttet. Problemet var inte för man åt eller inte åt. Utan problemet var att här finns det människor som lämnar det heliga gemenskap. Här finns det människor som lämnar tron. Det är det som är problemet. Det är det som är det stora problemet. Det stora problemet är att här går människor fel väg. Därför att ni visar dem fel väg. Det är bekymmersamt. Det måste vi göra någonting åt. Och det vi måste göra är att vi måste förstå att vi är bröder och systrar. Att det finns en helig gemenskap som har högsta prioritet. Och det som är Kristi kropp. Där Kristus själv är närvarande i gemenskapen. Där vi förenas genom en likadan död som han och likadan uppståndelse som han. Där vi lever tillsammans och där vi vandrar i den helige ande. Så kommer vi då till kapitel 9. Och då är det så att i kapitel 9 så tar Paulus sig själv som ett exempel. Och han säger att han är fri, han har rättigheter, han kunde göra både det ena och det andra, men han har fått lära sig att ta hänsyn till, eller att kärleken till vännerna i församlingen är överordnad. Att den går före hans egna rättigheter. Så han kan inte använda sina rättigheter hur som helst. Nu är det här ett ganska långt kapitel. Jag höll på att säga nästan lite onödigt långt. Men vi ska ta en del i taget. Först är det ju då, ja, vi ska ta vers 1 och 2 där som någon sorts inledning till det hela. Men sen så kommer det från vers 3 till och med 14. Där har vi att göra med hans försvarstal. Han försvarar sig själv och går samtidigt till motangrepp. Ni vet, han var ju anklagad och kritiserad för både det ena och det andra som vi snart ska se. Så här försvarar han sig. Sen i verserna 15 till och med 18. Där talar han om sig själv. Då kontrasterar han detta att han är en fri människa emot att han i vers 15 till och med 18 är Jesu Kristi slav. Men det är han ju av fri vilja. Så det är så han har använt sin frihet. Han har använt sin frihet genom att ge den till Jesus Kristus och göra Jesus Kristus till sin Herre. Det är ganska starkt. Det krävs både en uppenbarelse och en omvändelse. En pånyttfödelse för att man ska kunna göra så. Och så den sista delen här från vers 19 till och med 23. Det talar han om att det här gör han för att evangeliet ska ha framgång. För evangeliets skull. Så där har du de tre delarna som vi har framför oss och som vi ska gå igenom. Men titta först på själva inledningen eller bakgrunden, alltså vers 1 och 2. Där säger aposteln, och det här är ju fortsättning på kapitel 8. Du vet, i ursprungliga texten så var det ju inte indelat i kapitel, utan det gick ju alltid ett enda streck. Så att vi skulle kunna ifrågasätta om man verkligen ska klippa av här. Det är ju inte ett helt nytt kapitel, utan det är ju fortsättningen. Det hänger ihop. Och det är ju så vi behandlar det här också. Nämligen kapitel 8, 9 och 10 som ett enda tänkt tal. Som en enda enhet. Men då säger han så här, som en fortsättning eller konklusion på åttonde kapitlet. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni själva är i Herren sigillet på mitt apostlaämbete. Det är ord och inga visor. Är jag inte fri? Jag tycker att jag hör här i bakgrunden att Paulus knyter an till den stora diskussionen. Den här stora diskussionen som var i Korint om frihet. Och nu tänker jag den som fördes på torget. Det var ju friheterna och människornas rättigheter. Och detta att en fri människa kan göra vad man själv vill. Det var ju den stora diskussionen som hade krupit in också. Och som fanns också i den kristna gemenskapen. Så Paulus knyter an. Han tar inte ställning med den här retoriska frågan när jag är inte fri. Så det är inte något litet han säger. Utan han sätter in sig själv i det stora sammanhanget. Jag är en fri man. Jag är romersk medborgare. Och alla i Korint, både i församlingen och de utanför församlingen, de visste vilken skillnad det var mellan att vara en fri man och att vara en slav. Det är ju som dag och natt. Jag är en fri man. Jag är romersk medborgare. Och det där har Paulus använt sig av på många andra ställen också. Om du tar i apostlärningarna och tittar där på några ställen. Apostlagärningarna 25. Det är när han är åtalad eller häktad, står inför landshövdingen Festus. Och han ligger riktigt dåligt till här, så att han vädjar då till kejsaren. Och då står det i vers 10. Jag står inför kejsarens domstol och där bör jag dömas. Judarna har jag inte gjort något ont, det vet du själv mycket väl. Har jag gjort något orätt och begått något brott som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Och det hade han den rättigheten som en romersk medborgare. Han behövde inte underkasta sig några judiska anklagelser eller någon domstol som man hade, de var ju rätt osäkra om de där domstolarna som fanns i olika sammanhang också i Romarriket. Han hade rättigheten att vädja till kejsaren. Och det gör han också. I vers 21 så kommer det igen. Men då Paulus yrkade på att få bli kvar för att kejsaren skulle avgöra saken, befallde jag att han skulle hållas kvar tills jag kunde skicka honom till kejsaren. 26 kapitlet, där håller han då ett försvarstal inför kungen Agrippa. Och där står det i den 32 versen. Agrippa sa till Festus, han hade kunnat friges om han inte hade vädjat till kejsaren. Men nu var det det som gällde. Det var det han hade gjort. Och dit skulle han också. Så han var verkligen en fri man. Och han var medveten om sin frihet som romersk medborgare. Han var ju också en fri man när det gällde alltså civilståndet på så sätt att han var ju inte en slav. Och det är väldigt stor skillnad på en fri man och en slav. En slav kunde ha det bra på många sätt, men kunde inte själv bestämma över sitt liv. Och så var det ju för en tredjedel, kanske en tredjedel av Korinths befolkning. De kunde inte bestämma över sig själva. Och många hade varit i den situationen ytterligare. Kanske ytterligare en tredjedel som hade varit slavar men som numera var frigivna. Så de visste mycket väl vad det innebar att vara en fri människa. Sen så fortsätter då Paulus att säga, efter att han har sagt att jag inte är fri. Är jag inte en apostel? Och då var det ju det här som var så viktigt. Det var så viktigt så att 4-5 år tidigare när han skrev Galaterbrevet så berättar han om hur det gick till när han blev en kristen. Det gick ju till som så att han mötte Herren Jesus Kristus på vägen till Damaskus. Och när han mötte Herren Jesus Kristus så blev det till en befrielse ifrån lagen. Alltså han levde inte längre som en som var tvungen att bära lagen och göra allting som stod i lagen. Utan de förpliktelserna som han hade levt under, de var han nu befriad ifrån. Nu var han intagen i Jesus Kristus, vilket betyder att han var befriad ifrån lagen och han levde nu i nåden. Han levde i den fullbordade lagen, den lag som Jesus Kristus har fullbordat. Så det är inte så att han är utan lag, men han lever i Jesu Kristi lag som är till sitt innehåll från början till slut kärlek till Gud och kärlek till medmänniskorna. Den gränslösa gudomliga kärleken, där levde han. Det var hans nya lag. Ett enda bud. Att älska Gud och att älska sina medmänniskor. Han levde i den friheten där han var fri att kunna leva i kärleken. Så det var ju en andlig befrielse som hade ägt rum när han mötte Herren Jesus Kristus. Och det här berättar han som sagt var i Galaterbrevet ganska så ingående. Jag tror att han gör det därför att det verkar som att på ett väldigt tidigt stadium, vet, Galaterbrevet är skrivet år 48-49 innan Jerusalemsmötet. Det är den första missionsresan. Redan där så är det, om man inte är ifrågasatt, så verkar det ju vara som så att det är oklart huruvida Paulus är en riktig apostel. Eftersom han är så utförlig när han berättade. Kriteriet var alltså att han hade mött den uppståndne Jesus. Att han hade, i den meningen hade fått evangeliets budskap ifrån Herren Jesus Kristus själv. Det var ju det som var det tunga i argumentet att han var en apostel. Det som talade emot honom, det var att han hade ju inte vandrat med Jesus. Han var ju inte en av Jesu lärjungar. Han var ju inte en apostel i den meningen. Men Paulus menar att han var inkluderad i den gemenskapen just därför att han hade mött Jesus och han hade fått höra ifrån Jesus. Och i apostlagärningarna, som ju är skrivet utav Lukas, där ägnar ju Lukas ganska stort utrymme åt att beskriva Paulus omvändelse. Hela 9 kapitlet handlar ju nästan bara om det. Det var alltså viktigt att skriva det. Det var viktigt att berätta det och hålla det levande. Jag inbillar mig att det till dels åtminstone beror på att Paulus var kritiserad och ifrågasatt. Och som han säger här, tycker ganska fräckt egentligen, han säger så här, ja men även om jag inte är en apostel för andra så är jag ju det för er. För det var jag som förmedlade evangelium till er. Det var jag som grundlade och bildade den här, såg till att den här församlingen i Korint blev ordning och reda på den. Så vad ni än tycker och tänker så står faktum där skrivet. Så han var alltså en fri människa i flera meningar, i fler betydelser. Han hade fria tyglar som apostel. Han kunde själv bestämma så att säga vart han skulle resa. Och han hade mandat ifrån Jerusalems apostlarna att tala i kyrkans namn så att säga. Så han var verkligen en fri man. Stod inte under någons befäl och annat än under Herren Jesus Kristus själv. Han var underbart befriad. Han var upptagen i Guds familj. Han var inlämnad i Kristi kropp. Han var en stridsman i den helige ande, Paulus. Och det var han mån om att hålla fram. Det här är bakgrunden till det som blir hans försvar och till det här med att han är en slav. Och att han gör allting för Kristi skull och för evangeliets skull. Och det är en viktig bakgrund. Han påminner som sagt var om att det var han som hade kommit med evangeliet till dem. Ni själva är i Herren sigillet på mitt apostlaämbete. Det här med att Paulus var kritiserad, jag antyder det, men titta i andra kapitlet. Kommer du ihåg hur det var där? Andra kapitlet i första Korintherbrevet. Där står i vers... Nej, det där stämmer inte. Det måste nog vara första kapitlet. Se till att jag ändrar det. I första kapitlet så står det ju i vers 14. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius. Så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Och Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om någon, om jag har döpt någon. Alltså han var kritiserad för att han hade favoriserat vissa människor. De sa att ja men... Några håller sig till Paulus därför att han har ju döpt dem och dem och så vidare. Att man hade särskilt att han hade favoriserade relationer. Det var ju en kritik. I fjärde kapitlet, där står det i vers 3. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Så där är det ju alldeles uppenbart att det inte finns bara kritik mot Paulus. Utan där har man uttalat domar över Paulus. Domar som Paulus inte tycker att han behöver ta åt sig utav. Så här finns den där kritiken. Och den kritiken finns ju alltid emot ledare. Och den riktar alltid in sig på karaktärsdrag. Och ofta så riktar det in sig, som vi ska se här, förutom det som vi redan har sett nu. Så riktar det in sig på förhållandet till andra könet. Det riktar in sig på... maktmissbruk och det riktar in sig på ekonomiska frågor, alltså de här tunga frågorna. Och vi kan ju säga det som känns rätt så onödigt att säga men som ska sägas ändå. Det finns ju ingen ledare som är fullkomlig. Paulus var inte fullkomlig heller. Och det finns inte någon i hans efterföljd som är fullkomlig. Men för övrigt så brukar jag tänka som så också. Det finns en som är fullkomlig, det är Herren Jesus Kristus, men det var inte bra det heller. Man kritiserade honom också fast han var fullkomlig. Så det här är någonting som vi aldrig kommer undan. Men jag tror att vi, eller ni kanske jag ska säga, lekmän, ska vara lite försiktiga där med för snabba domar. Därför att det säger mer om er själva än vad det säger om ledaren i regel. Och är det så att man har någonting emot sin ledare, och det kan ju som sagt vara finnas skäl till det. Hur ska man hantera det då? Ja, inte genom att fälla domar bakom ryggen. Utan då ska man ju tala med personen i fråga. Eller ta upp det med två eller tre vittnens närvaro. Man måste ju ta det på ett riktigt sätt. Det ska ju lösas i sådana fall i den heliga gemenskapen. Och det här är jätteviktigt. Ledare är inte fullkomliga. Men lekmännen är inte fullkomliga heller. Tänk på det. Så att det som sker här i Korint, det är ju inte något ovanligt så att säga, utan det sker ju hela tiden i alla församlingar. Det vi ska lära oss här, det är inte att ifrågasätta Paulus apostlaskap eller så, utan det är att hur hanterar man sånt här? Hur löser man det här? Paulus, han håller ett försvarstal, det är helt klart. Vi kan läsa i vers 3, 4 och 5. Vi hinner ta något i alla fall utav det. Mitt försvar mot dem som anklagar mig är detta. Och då får vi ju veta anklagelsepunkterna också, eller ytterligare anklagelsepunkter. Har vi inte rätt till mat och dryck? Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Vi, liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. Vi kan nöja oss med de två verserna. Har vi inte rätt till mat och dryck? Det är väl direkt anknytning till det vi har läst om i åttonde kapitlet. Här fanns ju de som tyckte att de hade rätt att gå på tempelfesterna och äta det här köttet. Och det kanske de hade rätt i och för sig. Men de saknade kärleken till det heligas gemenskap. Paulus argumenterar inte emot dem, utan han säger istället tvärtom. Ja, jag har också rätt att gå dit. Har inte vi rätt till mat och dryck? Vi får väl äta och dricka vad vi vill. Vi har blivit befriade i Jesus Kristus. Men han använder inte den friheten eller den rättigheten hur som helst. För det finns något annat som är viktigare, nämligen kärleken till Gud och till varandra. Han återkommer till det där i avslutningen på det här talet, 10 kapitlet, vers 29. Ja, 28, 29 och 30. Ja, vi kan ta 30. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära och så vidare. Men vi kommer tillbaka till det. Han har ju talat om det i åttonde kapitlet. Här tar han upp det bara. Så att han tar upp så att säga argumentet ifrån de här kritikerna som tycker att de kan äta avgudat kött. Ja, men det kan väl jag också, säger Paulus. Har vi inte rätt att äta och dricka? Men vi kommer tillbaka till det som sagt. Och sen är det ju som så också att det här med den troende hustrun som vi inte hinner gå in på, men vi får plocka upp tråden där nästa gång. Där får man nog sätta ordet hustru inom parentes. Därför att det står nämligen på grekiska adelfen gynaika. Adelfen, det är samma ord som adelfos, alltså detta med bröder och systrar. Adelfen och gynaika, det är ju kvinna. Det kan vara en hustru, men det behöver inte vara en hustru. Förmodligen är det en troende syster som ingår i missionsteamet eller resesällskapet. Och varför skulle han inte få ha med sig en sådan för? Ja, för oss kan det tyckas som självklart, men även på den här tiden så reste ju Aquila och Priska, de reste ju tillsammans, man och hustru. Kefas hade ju med sig sin hustru när han reste, står det här. Men problemet för Paulus var att det här var inte hans hustru. Och i den här kulturen så misstänkte alla att reser man med en kvinna som inte är ens hustru, så är det förmodligen en prostituerad. Och där satte man in kritiken. Och han säger att han har en troende syster med sig. Precis som de andra. Men där får vi som sagt plocka upp tråden nästa tisdag. Och så får vi fortsätta där och se hur Paulus bemöter de här anklagelserna. Vi har en hel del att lära av det där försvarstalet också.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och där du har den 30:e delen av första Korintierbrevet. Vill du höra det Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Härefter så kommer sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var då en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och jag önskar dig en riktigt skön och välsignad fortsatt vecka.